När jag ser Skatteverkets logotyp så blir jag så här, jag får höjd puls och blir svettig i händerna.
Alltså jag tycker att medelklassen i Sverige är så jäkla förslappad, så att jag tycker alltid att
medelklassen
borde fasen ta sig kragen.
Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att kritiken som jag riktar mot kollektivism betyder inte att gemenskaper inte ska finnas eller att det skulle vara liksom ontologiskt fel.
Jag kanske ska sticka in nu att jag har faktiskt jobbat för folkhälsoministern i den förra, eller under regeringen Löfven ett tag, så att jag har liksom suttit på insidan.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma som ges ut av Epi. Och idag är det jag, Marie Söderqvist, som är programledare. Och idag ska vi prata om hur man blir fri. Vilket ju kan tänkas vara ett lite konstigt ämne om man ska prata om hälsa. Men jag har bjudit in YouTubern Henrik Jönsson som precis kommit ut med en bok som just heter det, Bli fri. 7 principer för oberoende. Välkommen hit Henrik.
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Med mig i studion har jag också Nya Mittens redaktör som är Lotta Ilona Heirunen.
Hej hej.
Välkommen hit.
Tack.
Kan inte du bara säga vad Nya Mitten är för någonting?
Vi är...
Man skulle ju kunna tro att det var Centerpartiet.
Absolut. Det kan funnits ett medvetet val bakom det namnet. Men det är en opinionsplattform från vänster som ägs av LO Mediehus som har funnits i ett års tid. Vi fick veta igår att vi ska köra några starka år till. Så det känns jätteroligt. Vi har haft ett fint första år och många läsare och särskilt väldigt många nya unga vänsterröster som har kommit ut i debatten. Så det är det vi gör.
Välkommen hit, det är första gången du är med i podden. Också första gången du är med Henrik. Och jag tänkte att vi skulle börja med dig eftersom du har skrivit en bok som är väldigt spännande. Vill du bara berätta vad den handlar om egentligen? Väldigt kortfattat. Det finns ju 7 olika principer också, men om du bara sammanfattar.
Ja, men för att göra en elevator pitch så skulle jag väl säga så att det är en självbiografisk bok med scener, huvudsakligen misslyckanden ur mitt liv som entreprenör. Ur vilka jag har samlat några tips till människor som är intresserade av att öka sin egen personliga frihet. Jag beskriver ibland det här som, det är en liten bok för folk som är trötta på politik efter den här superjobbiga valrörelsen. Så det är ett emotionellt, personligt tilltal för människor intresserade av frihetsfrågor med självbiografisk fond.
För annars känner man ju dig som kommentator utav politik just. Om man inte vet vem YouTuber Henrik Jönsson är så spelar du in en video eller film, politisk film som du släpper varje lördag morgon och har 100 000 som tittar varje dag.
Ja, filmerna i snitt är väl 75-80 000 som brukar titta när de kommer. Men jag ser inte mig själv huvudsakligen som en politisk person eller som en politisk kommentator, utan jag betraktar mina filmer som frihetsfilosofiska resonemang som har en dagsaktuell fråga som språngbräda. Så fokuset i hela min gärning handlar om frihetsfrågor, och då argumenterar jag från, det är därför vi ska sitta och opponera varandra lite grann, Lotta. Jag argumenterar då från en marknadsliberal position som entreprenör.
Lotta, har du tittat på någon av Henriks filmer?
Inte en hel, men jag misstänker att jag inte heller riktigt är målgrupp utifrån.
Har du inte stått ut och tittat på en hel?
Nej, men man är så jäkla stressad. Det jag är väldigt glad för är att jag liksom inför det här samtalet faktiskt fick tillfälle att ta tidsutrymmet och läsa boken. Så det är jag väldigt glad över.
Djupt hedrad av att du tog dig tiden.
Men också för att jag ser ju dig som en väldigt politisk person. Men jag tror att det kanske beror på att du också är så transparent med att jag är libertarian. Mm. Och det tycker jag är skönt. För att det värsta jag vet, för jag är opinionsjournalist och har varit det länge, jag har skrivit det på Aftonbladet ledare bland annat. Och det jobbigaste som finns är den här typen av samtal och debatter där ens liksom motståndare så att säga är så att nej, men we shall overcome, egentligen tycker vi samma sak, här finns det ingen konflikt, vi vill ju alla samma saker med samhället, och jag tror ju sällan att det där är sant, och jag tycker att det är skönt att kunna vara öppen med det för att jag tycker att det blir intressantare samtal.
Ja, helt överens, och jag tror att genom att använda sina bästa argument även när man är oense, respektfullt, tror jag och hoppas gör hela samhället lite rikare, för att vi tvingas tänka igenom våra positioner.
Då hoppas jag att ni kommer få använda era bästa argument mot varandra här. Men jag tänkte också bara säga, de som lyssnar på det här programmet kan få möjlighet att få en av Henrik Jönssons böcker. Detta kräver att man ett, lyssnar på programmet och två, skickar in, för vi får rätt många roliga förslag från oss som lyssnar på vilka gäster vi ska ha med i programmet. Så de som kommer på de fem bästa gästerna, de kommer att få en bok av Henrik. Kanske signerad till och med.
Absolut, det fixar vi.
Dessutom har jag läst någonstans att man kan vinna något i dina böcker. Jag har inte läst att någon har vunnit det, så jag vet inte om det bara är ett trick för dig, ett PR-trick. Men vad är det man eventuellt skulle kunna vinna då?
Det är sant, och den första har faktiskt dykt upp. Det är så att jag har ju varit så här en stor, sedan barnsben, en stor fan av Kalle och Chokladfabriken. Den här gamla Roald Dahl-berättelsen.
Som väl har eventuellt också behövt skrivas om lite kanske.
Den har väl blivit lite aktualiserad nu, och jag tror den heter så, Kall och typ Quinoa-fabriken eller något i den stilen i det här laget.
Just det, quinoa.
Ja, precis så.
Du äter inte quinoa jätteofta, hörde
men,
jag
på uttalet. Vi har gjort på skoj, liksom, så har vi har lagt så här guldbiljetter i fem stycken av i den första upplagan av de här böckerna. Och en har dykt upp, och de som får de här biljetterna, de får komma hem till mig på skånska landsbygden där vi bor, och sen så har vi en slags
Har ni en chokladfabrik eller quinoafabrik hemma? Alltså?
Precis, vi har ingen fabrik överhuvudtaget. Så här, men vi har ett trevligt hus, och då kommer vi ha liksom, för de som har fått de här liksom, ett tillfälle för oss att få träffa varandra. Vilket jag tycker är superkul, för jag är ju lite så här people person. Så jag tycker det blir skoj.
Så man kan alltså faktiskt vinna inte bara en bok, utan en hel resa till Skåne och få träffa Henrik. Vissa skulle se det mer som ett straff, andra kommer se det som något fantastiskt. Det kan man, om man har tur, göra.
Ja, jag har sett att det finns redan en svart marknad för de biljetterna, folk som får skriva bud på dem.
Okej, vad ligger priset på då?
Nej, det kommer jag inte ihåg, det vet jag inte. Det är väl mest på skoj.
Men då börjar vi med, vad är huvudpoängen i boken egentligen? Ur ett så här, vad ska man göra för att bli fri?
Ja, den första som jag försöker lägga fram i den här boken, det är ju en förklaring att det här är inte en bok som handlar om hur du ska bli rik. Det är inte en bok som handlar om att du är omgiven av dumskallar, och det är inte en bok som handlar om hur du uppnår ett högre medvetandetillstånd genom liksom vetegräslavemang eller något, utan det här är en bok som personligen handlar om de steg man kan ta i sitt eget liv för att förstå vad frihet innebär för en själv. För att det är en individuell upplevelse. Min doktrin för frihet stämmer för mig, men den stämmer inte för dig. För att din frihet har kanske helt andra värden än min. Men jag menar att man måste utforska livet på ett engagerat, pragmatiskt sätt för att förstå sina egna behov och för att sedan kunna förverkliga dem och artikulera dem.
Vad säger du, Lotta? Har du läst samma bok som Henrik har skrivit?
Det upptäcker vi under samtalets gång, misstänker jag. Jag har ju absolut läst den som det här är självbiografiskt och det här liksom tecknas delar. Det är svårt att få plats med allt såklart på 160 sidor, men delar av Henriks liksom livsfilosofi, och finns lite liksom ideologiska nålstick liksom, kritiken mot kollektivet är väldigt närvarande, eller kollektivismen, och den svenska kollektivismen är ju, har jag uppfattat det som, en röd tråd i boken, och liksom frigörelsen från den och genom den typen av frigörelse då kunna upptäcka sig själv eller bli liksom friare i sitt liv och friare att göra mer och större saker. Så ungefär har jag läst den. Med en hel del liksom, ska jag säga, från mitt perspektiv ganska klassiska liksom självhjälpsråd.
När vi pratade så sa du, ja men det är ju lite KBT-råd i största allmänhet.
Ja, absolut.
Ge ett exempel på ett KBT-råd som kommer.
Ja, men att hitta en viss typ av rutiner, att börja i det lilla. Ska säga, alltså att byta plats på vid frukostbordet till exempel. För att liksom öva in och testa liksom känslan av, inte minst att organisera om kylen och håll fast till. Det här, nu låter det som väldigt små exempel i sammanhanget, men de finns ju i boken liksom att hur ska du vänja dig psykologiskt vid en förändring eller vid en ny vana eller bryta en vana eller att våga liksom stick to something liksom. Och sådana saker finns ju absolut med i flera liksom, så här, psykoterapeutiska idéer för människor som också aktivt söker hjälp, som kanske är i en situation där de behöver mer än liksom, en självutvecklingsbok.
Men vad skulle du säga då som kommer från ett mer kollektivistiskt håll eller
absolut
försvarare av kollektivet och kollektivistiska idéer? Stör du dig på den här individualistiska synen?
Ja, men jag tycker kanske att den blir lite hård och svartvit mot liksom det som är kollektivet. Jag håller nog inte med om nu, så här, jag är ju yngre än Henrik så att jag har heller aldrig upplevt Sverige på 80-talet.
Det var en resa kan jag säga.
Ja, men jag läste det. Men liksom tittar man i vad heter det, World Value Survey till exempel, så pekar ju den ut att Sverige är ett otroligt individualistiskt land i jämförelse med stora delar, eller med resten av världen, Skandinavien och de nordiska länderna med sina liksom, man brukar förklara det med de nordiska välfärdsstaterna som jag vet att du är kritisk emot, och samtidigt så här, världens lyckligaste folk, Danmark, Finland, Sverige, Norge, så att så här, kritiken mot Sverige och svenskheten det håller ju inte jag med om liksom, och vad det är som är orsaken till det. Men jag tycker också att det är intressant för att jag känner igen liksom, många av de här insikterna som, liksom, som ditt liv har gett dig. Även om, liksom, om jag ska utgå från mig själv liksom, och vara lite egen självbiograf, så tror jag att jag har kommit fram till liksom, lite samma saker i liksom, frigörelsen. I, så här, jag bodde i Sovjet när jag var liten med min mamma för att hon var ensamstående sjuksköterska, så vi tvingades flytta dit från Finland och sen flyttade vi tillbaka och sen flyttade till Sverige. Alltså den här rörligheten, att frigöra mig från kollektivet liksom på ett individuellt plan, syokonsulenter som rynkar på näsan när man säger hej, jag funderar på om jag skulle bli konstnär eller författare, ens idén om att kunna frilansa med kulturtexter, vilket jag liksom skapade mitt levebröd för. Så att liksom mycket av samma liksom insikter om så här, men vad tror jag har skapat mig är ju liksom lite samma poänger, men vi landar ju helt olika liksom ideologiska analyser ändå. För jag är ju till exempel övertygad om att så här, men om det inte hade varit så att välfärdssamhället hade liksom funnits, som liksom utbildningen var gratis, jag var också så superallergisk när jag var barn, behövde gå till sjukvården hela tiden, och min mamma hade behövt betala för min utbildning eller för sjukvården jag fick, då hade jag, liksom alkoholistdotter, aldrig klarat mig, utan jag hade liksom sjunkit i samhällsstegen på grund av förutsättningarna som jag föddes in i.
Vad säger du, Henrik, när du hör det här? Egentligen har ni varit med delvis om samma resa eller gjort samma individuella upptäckt, men du kommer från en släkt av välfungerande präster, en sorts medelklass, övre medelklassmiljö med bildning, och du kommer från en mer utsatt grupp. Du sa själv en alkoholistdotter.
Ja, alltså, eller ensamstående mamma. Precis, din pappa var aldrig närvarande. Nej. Och jag var barnfattig, vi hade inga pengar. Flyttade vi till Sverige och sakta har vi liksom byggt upp det. Med det sagt, mycket kulturellt kapital i mitt hem. Och det har jag
omvandlat. Ja, det har ni gemensamt. Mycket kulturellt kapital som ni bägge har använt i era blivande karriärer. Men någon ändå lite olika bakgrund rent klassmässigt.
Om jag ska komplettera så är det väl, jag tror att det är viktigt att komma ihåg att kritiken som jag riktar mot kollektivism betyder inte att gemenskaper inte ska finnas eller att det skulle vara liksom ontologiskt fel på något sätt. Min principiella invändning är väl egentligen att gemenskaper som inte kan väljas bort lätt kan bli väldigt otäcka och betvingande och begränsande. Och där måste man ju se liksom, oavsett liksom, det dagspolitiska innehållet. Om man skapar strukturer i ett samhälle där det finns liksom, politiska medel för att säga till folk med skarp röst, nu faller du in i ledet, grabben, för att det är så vi gör det här. Det kan man ju se i samma stund. Jag råder ibland människor att göra det här tankeexperimentet när du vill avhända dig individuell frihet till statens fördel. Föreställ dig då vad din värsta politiska fiende skulle göra med den befogenheten om den fick makt. Och då kan det vara liksom, om man pratar med så här, Sverigedemokrater eller så, som är ute på den hårda högern som säger att vi måste ha rätten att kunna styra det här och det här och det här i kulturen. Ja, då kanske man vill påminna om, ja, men tänk dig vad Märta Stenevi skulle göra om hon fick de kontrollspakarna som du vill ha. Eller omvänt, när då folk från vänster säger att staten måste få ha den här makten över medborgarna för att vi vill göra det som är gott. Jo, men allting, all makt som du ger till staten tillkommer också alla efterföljande regeringar som kanske du inte alls tycker om. Så jag menar egentligen att man måste vara varsam med var man placerar den här makten, för att även om uppsåtet är gott kan det där också bli ett vapen som spelar tillbaka mot en själv.
Men är inte grunden egentligen då, tror man att det är bra att staten har relativt mycket ansvar och befogenheter, eller är man lite skeptisk till att staten har befogenheter och makt? Och det jag gissar att jag är, du är jag, mer för.
Ja, men jag är för, men naturligtvis inte på vilka sätt som helst. Det pågår just nu med superstor, men så stor det nu blir i arbetarrörelselådan. Men det finns en intern debatt inom socialdemokratin till exempel om det som man kallar för juridifieringen av samhället. Hur mycket ska skrivas in i grundlagar och så vidare. Riskerar det att ta makt ifrån från folket i demokratisk mening? Att, men i hur stor utsträckning ska jurister styra hur landet styrs och i hur stor utsträckning ska politiker styra eller den representativa demokratin styra vilken makt som kan utövas i ett samhälle. Jag har inte landat där, men det är inte med just den typen av avvägningar i så här, hur stor makt, på vilket sätt ska staten ha makt och på vilket sätt ska det offentliga ha makt är ju naturligtvis någonting som är viktigt att diskutera hela tiden.
Om vi släpper det och kommer tillbaka till det här, för boken är ju egentligen ganska mycket så här livsråd, alltså, och det handlar ju om hur du ska kontrollera dig själv. Mm. Väldigt mycket. Hur ska du klara av? Vilket ju egentligen är en förutsättning. Om man ska leva i ett samhälle där staten inte har väldigt mycket makt eller kollektivet inte har väldigt mycket makt, så måste du klara av att ha makt över dig själv. Mm. Annars så är det jobbigt att leva i ett sånt samhälle.
I min mening så är det goda samhället kapabelt till att omfatta både ett mått av kollektiva lösningar som i demokratisk ordning förankras, men att de konstrueras på ett sätt att det finns en elasticitet för de outlier-individer som behöver någonting annat, för att vi är ju olika som individer. Alltså det är mycket svårt att försöka hitta en generell mall som alla ska passa in i, även om utgångspunkten är de allra godaste av föresatser, så finns det ett element av förtryck i det där.
Men om man tar en sån konkret fråga inom folkhälsa som bygger på att vi alla ska ta hänsyn till att det finns personer som är rätt svaga, så är det vårt systembolag och vår alkoholpolitik. Mm. Vi har begränsat tillgången till alkohol, därför det är problematiskt för dem som inte kan kontrollera sitt eget intag av alkohol, och de andra 95-90% som klarar det väldigt bra får leva med de här begränsningarna. Det är ett väldigt tydligt sånt exempel, och borgerligheten tycker att det är överförmynderi och att staten lägger sig i för mycket, och vänstern brukar tycka att nej, men de här uppoffringarna måste vi göra, det är rimligt att ta hänsyn till de som inte klarar av att hantera alkohol. Så det får ju direkta konsekvenser på hur en folkhälsopolitik ska se ut.
Ja. Och jag menar, min invändning där är det väl så att om man bortser från så här vad man har för målsättning, om man säger så att målet med att begränsa tillgången på vissa typer av rekreationsprodukter till exempel är att vi vill skydda människor från missbrukssituationer till exempel. Man måste ju titta på frågan så här, hur väl fungerar de lösningarna rent praktiskt? Och där har ju Mattias Svensson skrivit en bra bok som heter Så roligt ska vi inte ha det, som är en bok om den svenska alkoholpolitiken, som är från min barndom på den där tiden när man stod så här i kö. Det fanns inga flaskor ute i butiken, utan man stod i kö så fyllde man in talong. Sjukt DDR-situation där man fyllde i så här ett serienummer från flaska vin, och sen så gick en tjänsteman in och hämtade den då, under förutsatsen som rådde på 1970-talet och på 1980-talet, att om folk ser vinet på hyllorna kommer de bli helt vilda av upphetsning och inte kunna kontrollera sin konsumtion. Men när man har gjort liberaliseringar av öppettiderna till exempel, så har man kunnat se att konsumtionen går ner istället, eftersom den introducerade artificiella knappheten, den provocerar fram ett hamstringsbeteende som är så att de har nästan aldrig öppet, så att nu måste jag passa på att köpa på mig asmycket så att jag har. Så att man måste vara lite klokare. Jag tror generellt att vara repressiv med tillgången på produkter tenderar att bara skapa svarta marknader för de som verkligen behöver en drog eller någonting annat, så att de får ändå fatt i det. Och sen så de här lite klumpiga DDR-lösningarna gör hela livet sämre för alla som inte har problem, för att det blir svårt att leva.
Vad skulle du säga, Lotta? Är Systembolaget en klumpig DDR-lösning?
Alltså, jag vill ju inte tillbaka till 70-talet. Jag tror inte att jag hade levt ett bättre liv då. Så som Systembolaget ser ut just nu tycker jag att det är nice. Folk verkar gilla det. De har jättegoda, kunderna tycker om det också. Men också verkligen inte, alltså i min politiska värld så är ju inte det här frågor som jag funderar på särskilt mycket. Det är inte den politiska kullen jag kommer att dö på, för att jag tycker att det finns större problem i samhället och mer makt som staten borde ha på andra områden som jag kanske inte tycker att den har idag. Men däremot, apropå det som...
Förlåt Lotta, jag får bara flika in här. Typ exakt det du sa Ulf Kristersson också till mig i våras när jag intervjuade honom.
Att han inte ville dö på Systembolagskullen.
Ja, precis,
Och det är därför det kommer att behållas oavsett vem som styr.
Jag vet, men vi fick bort dansförbudet.
Ja, men precis. Men apropå så här, all folkhälsopolitik, nu, och det, jag kanske ska sticka in nu att jag har faktiskt jobbat för folkhälsoministern i den förra, eller under regeringen Löfven ett tag, så att jag har liksom suttit på insidan med diverse, hur ska cigarettpaketen se ut och så vidare, men inte som politisk sakkunnig utan som opolitisk tjänsteman. Men alltså det som jag är jättekritisk emot är de stunderna där jag upplever det som att det är liksom djupt rotade ideologiska bromsklossar som ligger i vägen för att narkotikapolitiken till exempel överhuvudtaget ska utredas. Jag har inte liksom, än så länge inte gjort något ställningstagande i huruvida jag tycker att cannabis ska liksom avkriminaliseras, legaliseras eller någonting däremellan. Men att man överhuvudtaget inte vill titta på vilka effekter lagstiftningen har fått, hur den har fungerat, vilka effekter det har fått på människor. Är det helt absurt.
Man kan konstatera också att vår högrepressiva drogpolitik har gett usla resultat. Mm. Vi har alltså högst drogdödlighet i hela OECD-området.
Så där är ni helt enkelt överens. Det är ideologiska spärrar som ligger bakom att man inte ens vill titta på det och göra om det.
Jag tror det. Eller det är jag övertygad om. Sen är jag inte säker på att vi kommer att landa i samma slutsats i liksom vad utredningens resultat och så vidare. Men åtminstone så här ska utredas. Men apropå kollektivet, en sak som jag faktiskt tänkte på som eventuellt med risk för att du får trilla av stolen.
Det tycker jag är jättebra om du kan säga något så här. Men kan trilla av stolen här. Eller höja rösten.
Jag förbereder med min snusar.
Men i liksom i hur du resonerar kring liksom kollektivets normativa kraft och liksom utstötningen och hur man försöker få människor och individer som sticker ut att konformera sig. När jag läste det, för det kom ju ganska tidigt i din bok, då tänkte jag, men det här är ju Foucault, Judith Butler. Alltså det här är liksom diskursanalys och det här är den i vissa högerkretsar brukar hatade postmoderna teoribildningen och maktkritiken. Mm. Även om det är det här fallet handlar om liksom, vad ska jag säga, liksom entreprenörskap och så, medan liksom, den teoribildningen har ju tittat mycket mer på liksom, rasifierade hbtq-personer och så vidare.
Men här är vi ju faktiskt helt överens. För vi ska säga att liksom hela det här väldigt liksom vida begreppet liksom postmodernism, det blev ju någon slags så här triggerord för ett par år sedan som faktiskt ganska orättvist skiljer sig flera intressanta tänk, alltså både Foucault, Baudrillard och flera har lite så intressanta liksom ambitioner på att dekonstruera olika saker för att bli klokare. Att det sen finns en del knäppskallar som har använt det där då för att selektivt gå in och dekonstruera vissa typer av saker, men samtidigt vara konstruktivister i andra avseenden och bygga upp egna kommandohöjder och sådär. Det har ju ingenting med stackars Baudrillard att göra. Han skrev ju en intressant bok som sedermera ledde fram till The Matrix, vilket för övrigt var en bra science fiction film.
Men det jag sagt, Foucault var också stundtals en knäppjök. Liksom. Men
han blev libertarian i slutet av sitt liv efter att han tog LSD i Zabriskie Point.
Det är så fick väl aldrig doktorera i Uppsala. Det är väl något som Uppsala har fått skämmas för hela tiden. Han var ju där, har jag för mig. Och fick inte doktorera där, utan blev ivägskickad.
Och vi dödade Derrida. Varför? Nej, inte Derrida, förlåt. Det är långt mycket mer tillbaka. Drottning Kristinas husfilosof.
René Descartes.
Just det. Ja. Det är Uppsalas bidrag till filosofin.
Han fick lunginflammation för att det var så himla kallt och dragigt i Sverige på den tiden. Ja.
Precis.
Fortfarande pinsamt 400 år senare.
Det här med livsråd, du kom ju med livsråd då, om att man ska städa i kylskåpet och sådär. När jag läste det så kände jag bara, jag har fortfarande inte fattat hur man håller ordning i ett kylskåp. Men varför behöver vi sådana här böcker? Du är ju lite inspirerad av Jordan B. Petersons 12 livsråd. Det finns ju saker som man kan känna igen i sättet att tänka. Men jag börjar med dig, Lotta. Du tycker ju uppenbart att vi behöver sådana böcker som du skrivit en sån bok. Tycker du det, Lotta? Behöver vilsna unga män den här typen av böcker? Eller behöver vi alla det kanske?
Men alltså, i och med att jag tycker att livsråden är mycket liksom grundläggande KBT-terapi som jag tycker är positivt om man har ett behov av det, så finns det en aspekt av att okay, men det finns en grupp människor, alltså unga män i regel, som inte nås av de här råden. Alltså, det är mycket vanligare för unga kvinnor att söka sig till liksom, en kurator eller liksom en samtalsterapeut when in need. Medan det är mycket mer skambelagt för unga män att göra samma sak och att, liksom, att det här tillgängliggör liksom, ganska liksom, så här för mig rätt liksom harmlösa grundläggande livsråd, det är ju positivt liksom. Sen finns det andra saker som liksom kommer med, särskilt i paketet Jordan B. Peterson. Jag har inga problem med hans liksom generella livsråd, men i det paketet ingår en massa annat liksom, som de här unga männen också tar del av.
Ja, och det ska vara min bok är ganska annorlunda än Jordan B. Petersons
bok. Du har till och med ett råd som jag tror går emot hans. Alltså att han är inte riktigt lika inne på att bryta mot vanor till exempel och att liksom flytta på sig hela tiden, utan mer struktur, komma in i liksom.
Ja, men han har ju dessutom utvecklats mot att bli mer och mer konservativ. Alltså, han är inte alls där han var ideologiskt för en 6-7 år sedan nu längre, utan han liksom förordar ju vikten av liksom stabila traditioner, att det ska upprätthållas och sådär.
Köttdieter verkar inte vara bra för tänkandet.
Som sagt, det är inte min kopp det heller.
Det tänkte jag också på när jag läste din bok, Henrik, att det är ju ett ganska jobbigt liv du förespråkar. Att ständigt bryta upp, byta land, flytta. Så fort man har kommit någonstans och fått kontakter och en social stabil tillvaro, då bryter man upp igen och flyttar någon annanstans.
Mm. Men det här är viktigt för mig, alltså, men det hänger ju också till viss del ihop med, om jag ska vara självkritisk och bjuda lite grann på mig själv, med att jag är uppfostrad lutheran. Det innebär att jag måste uppleva att jag hela tiden presterar ordentligt och gör rätt för mig. Och det kan man väl se i skrattspegel, liksom, så att, vad jobbigt det var en så liksom, pliktetiskt driven person. Men jag vill ge en lite mjukare bild också. Bilden av en person som har lyckats i vårt moderna samhälle tenderar ju ofta att vara liksom någon som kanske har blivit ekonomiskt oberoende eller gjort en exit från liksom en IT-startup eller någonting. Och sen så ligger de där och päser som någon av ungarna i tv-serien Succession i liksom en flytring med en margarita så här, i karibisk sol.
Det är väldigt lite sån njutning i din bok.
Ja, men det är så här, för att den bilden av en person som ligger så där självsederad på en halvrisig liksom Mai Tai, det är också bilden av en död människa. Alltså det är bilden av ett medvetande som är lågproduktivt, bedövat och passivt. Jag menar, och det här är min frihet, jag menar att frihet bor i ett förverkligande som ställer krav på utveckling av en själv genom att man tar sig an nya situationer för att växa som människa och därigenom också bidra till att hela vårt gemensamma samhälle och vår civilisation också expanderar. Och det kräver att man ständigt vågar försöka ta steget in i någonting som är för en själv nytt. Och det är alltid förenat med ett visst mått av lidande, och frekvensen för misslyckande som boken med all tydlighet också illustrerar är mycket hög. Det är ju nästan bara misslyckanden som jag pratar om i boken.
Ja, både ja och nej ändå. Så du lyckas ju hela tiden ändå komma på fötter.
Ah, ja, jo,
och
på det sättet.
Du tar dig från risiga, tråkiga bostäder till trevliga bostäder. Men, så det är ändå en sån här, det är liksom en riktning och den är uppåt framåt.
Ja, men precis. Poängen där är ju att det handlar just inte om så här blir du rik och framgångsrik, för det är en straight story. Utan det är en livsattityd som handlar om att, alltså ett misslyckande är inte en gravsten utan en milsten. Och livet är upp och ner, men hitta sättet att gå framåt.
Egentligen tänker jag att du inte har några invändningar mot det här. Alltså att människor ska försöka, det är en närmast aristotelisk föreställning om att man ska försöka utnyttja sin fulla potential.
Ja, absolut. Men det är lätt att säga. Liksom. Alltså det känns ju som en flytande signifikant. Man kan fylla det med vilket innehåll som, praktiskt innehåll som helst. Liksom.
Sen skulle jag vilja säga, då, om man ska göra höger-vänster mellan er, så är det ju Henrik förespråkar en extremt hyperindividualistisk. Alltså att man själv ska ta kontroll över den här kapaciteten. Och där tänker jag mig att det är där du ser välfärdssamhället, skyddsnäten, som förutsättningarna för det.
Men alltså förutsättningarna för liksom förutsättningarna att, eller möjligheten att göra sina egna livsval är ju inte jämnt fördelade i samhället. Liksom. Och det är där politiken kommer in för mig. Och då från mitt perspektiv välfärdssamhället.
Vad säger du om det då? Alltså det är lätt att säga att man ska ta kontroll över sig själv när man är född med kapacitet och uppfostrad i ett strängt hem att göra det. Om man inte är uppfostrad där och inte född med den kapaciteten.
Alltså man ska ju betänka att de välfärdsstrukturer som vi har idag, de är inte mer än liksom 175 år gamla. I princip de första så pensionssystemen utvecklades av Otto von Bismarck liksom, och gällde en liten grupp krigsveteraner, och sen så har de vuxit. Och det sättet som vi har hanterat välståndsbyggande hela tiden innan dess har varit genom att varje generation försöker lämna över någonting som är lite bättre till sina efterföljande. Om jag ska göra mitt eget exempel. Jag växte upp i ett hem som präglades av kunskap, förvisso. Men också av relativ fattigdom. För att min mamma var hemma och min pappa var präst. Man tjänade inte storkovan som präst i liksom Sankt Peterskyrkan på 70-talet. Så länge jag bodde hemma, vilket jag gjorde tills jag fyllde 19, så sov jag i en våningssäng i samma rum som min lillebror, för vi var jättetrångbodda. Min mamma och pappa hade inga kontakter i näringslivet, kände inga jurister eller revisorer eller någonting, och det är därför jag har den här lilla storyn om att jag gick till syokonsulenten för att försöka, och där fick jag ju inget råd. Det var ju, jag blev ju nedskjuten där istället. Så vad jag egentligen försöker säga är att oavsett vad man har för utgångspunkter så finns det alltid några saker som du för egen maskin kan göra för att börja göra det bättre. Alla kommer inte att nå lika långt i loppet jämfört med varandra, men det går att driva saker och ting framåt. Så att jag lämnar över någonting till mina barn som är förhoppningsvis ett lite bättre utgångsläge med en bredare palett av möjligheter än vad jag fick. Och det gjorde mina föräldrar jämfört med deras också. Så jag ser det som att det här är det goda civilsamhällets stafett där ansträngningar lämnas över. Alltså som Sir Isaac Newton uttryckte den gången. Hur kom du fram till den newtonska mekaniken? Alltså, I have been standing on the shoulders of giants. Det är väldigt respektfullt och en fin hommage till någon som har gått före oss själva.
Jag tycker att det finns någonting i det som andas, eller ofta när tanken med egen lyckas med och så vidare. Jag tror absolut att varje individ är kapabel att göra små förbättringar i sin vardag. Liksom. Det är inte så svårt. Det kan liksom även en ensamstående undersköterska som jobbar skift liksom, kan absolut säga, okej, men jag lyckades få 5 minuters andningstid på balkongen varje vecka. Mm. Liksom. Det är en mätbar förbättring i vardagen.
Mm. Ta en snus.
Men sen då?
Jag vill påpeka, Henrik har inte tagit någon snus.
Nej, jag snusar inte heller.
Men sen då? Liksom. Att absolut, små förbättringar i vardagen. Jag upplever inte att de här liksom, råden är superhårda liksom, i relation till vilka möjligheter folk har i sin vardag. Men det här liksom, att faktiskt nå, folk som definierar såklart frihet på olika sätt, men att få bättre arbetsvillkor till exempel, har en tendens att kräva en annan typ av organisering, inte minst fackligt.
Får jag säga då, om man skulle säga en skillnad mellan er då skulle din lösning snarare vara man använder den här kraften man har till att skaffa sig en något bättre utbildning eller att se till att man lär sig något nytt så man lämnar den arbetsplatsen där man inte fick den lönen och de arbetsvillkor man ville ha och hittar av egen maskin ett nytt ställe att vara på.
Någon måste ju vara undersköterska.
Ja, men man kan gå till en bättre arbetsgivare, en privat arbetsgivare. Man får högre lön, bättre arbetsvillkor.
Men just nu är ju arbetsvillkoren för alla undersköterskor uruslad också. Att det är liksom, men
utbildar alltså, man sig till sjuksyra. Men att det här, alltså, men man det här gör är resan ju, det här på ett individuellt är,
det här,
plan.
Det här, absolut. Och det här är liksom, eller jag har hört det. Liksom. Jag är inte ny inför tanken. Men, och igen så hamnar vi liksom i att med möjligheten för det är inte jämnt fördelat den här typen av möjligheter. Det finns jättemånga personer i liksom, som kanske har hunnit bryta ryggen på sina arbetsplatser. De närmar sig pensionsålder. Det är klart att som kanske inte ens klarade gymnasiet och att vi bygger ett samhälle där vi liksom bygger på en typ av success bias, att säga, ja, men det har funnits människor i samma ekonomiska situation, i samma livssituation som du, och de har tagit sig jättelångt och därför så ska vi plocka bort barnbidraget, eller vi ska plocka bort liksom, så här, dra undan mattan för det lilla som finns, alternativt skamma dig för den dåliga livssituationen du befinner dig i, för att du hade ju den här förmågan egentligen, du hade kunnat, och det är ju inte riktigt sant liksom. Och det är ju verkligen den amerikanska drömmen liksom, tycker jag. Alltså den typen.
Men jag tror vi är ju helt överens om att man ska ju inte hålla på att skamma någon överhuvudtaget. Det är ju en sån här förfärlig sak liksom, som om folk använder på det sättet. Däremot så det jag lite grann försöker göra med min bok också, det är ju egentligen bara att komplettera den svenska berättelsen om tillvaron med ett individperspektiv också. För att den svenska så här historieskrivningen och den svenska berättelsen om samhället är ju väldigt präglad av liksom socialdemokratiska ideal. okej, fair case liksom, att köra den berättelsen. Det finns fog för åtminstone delar av det där. Arbetarrörelsen under det tidiga 1900-talet uträttade en hel del bra grejer. Det tycker jag också. För jag är ju för liksom, rätten att organisera sig. Om vi är intresserade av någonting gemensamt, så är det klart att vi kan slå våra skallar ihop och liksom bygga en klubb, ett team, en organisation som slåss för frågor som angår oss. Men jag vill komplettera den berättelsen med att det finns också värden som är värda att försvara vad det gäller att ta vara på individuell kreativitet. För att annars riskerar samhället att falla in i en slags ganska tråkig stagnans om vi inte har ett utrymme för propellerhjärnorna och spåra ur lite grann också.
Jag gick i... Jag började gymnasiet ungefär när Jan Björklund var utbildningsminister och hade under regeringen Reinfeldt, och då började man ju bygga om J11 hette det, liksom, nya gymnasielagen, vad gymnasieskolan skulle innehålla och så vidare, och då kom det en enorm push från, alltså jag, många delar utav den gymnasielagen var jag strikt elevrådsordförande och jag var nej, så här kan vi inte göra. Men en sak som hände under den tiden också som jag tror var en stor förändring i liksom utbildning, alltså i både högstadieskolor och framförallt på gymnasiet, var ju UF-företagandet. Att plötsligt så kom det liksom starka politiska krafter som tyckte liksom att nej, men gymnasieskolan, det är inte självklart att den enda vägen ut på arbetsmarknaden är du ska få en gymnasieexamen och sen ska du gå på antingen en YH-utbildning, yrkeshögskola efteråt och bli liksom, komma in i LO-kollektivet, eller att du ska plugga på universitet och därefter bli lärare eller sjuksköterska eller jurist eller läkare. Eller
och sen begravas i Fonus-regim.
Exakt. Men att det började faktiskt dyka upp någon typ av läroplan för just liksom den, liksom innovation och entreprenörstankar och bygga företag och så vidare. Det tycker jag är superpositivt. Liksom. Och jag tycker också, eller så här, erkänner jag absolut, att jag tror inte att det där riktigt fanns innan på samma sätt som det faktiskt.
Så det är en bra utveckling ändå, att man vill ta tillvara.
Men alltså, när man läser...
Snälla, kan jag bara få liksom komplettera det lite grann? För att jag håller med faktiskt om det här, och jag skriver också i boken, så att det Sverige som jag kom tillbaks till efter 20 år utomlands var faktiskt ett, från mitt perspektiv, ett mycket bättre land, där det fanns en helt annan attityd gentemot småföretagande och entreprenörskap. Där det faktiskt var så här, och som sagt, nu är jag lite äldre än vad du är. Det var under 1980-talet, så tyckte folk att det var lite skojare och rufflare som höll på att skulle ha något aktiebolag där. Det kan aldrig sluta väl. Liksom. Men det har ändrats. Däremot så är det igen, jag vill rikta den här kritiken mot de stora... liksom statliga eller kommunala lösningarna då, på till exempel den här typen av hubbar och klubbar och liksom acceleratorer och inkubatorer och den här typen av grejer som startas då i varenda liten kommun i Sverige. Så det ska sätta oss på Sävsjö på kartan och vi byter så här en entreprenörshubb. De fungerar inte. Det som händer på de där ställena är att det suger till sig en massa människor som typ lajvar entreprenörskap. För att alla riktiga entreprenörer, de är typ redan ute och driver en jäkla kebabkiosk eller gör någonting och tjänar stålar. De har inte tid att sitta i liksom så här Googleplex-imiterade så här färgglada rum och äta vegansk kost och prata liksom om vi håller på att utveckla ett Uber för hundar nu. Det är så här sjukt färskt. Liksom det, så jag är kritisk mot att man löser in pengar på de grejerna, där jag menar att man borde istället, unga människor som startar sina första bolag borde skattebefrias de första 200 000 de tjänar ett grundavdrag till exempel.
Jag tror att du egentligen håller med där, men för att slänga in en annan fråga för att vi ska börja avrunda. Det jag tycker att du också tar upp i din bok, det är ju tycker synd om mentaliteten och där man ju kan se den på två olika sätt. Antingen då ska folk faktiskt ta sig i kragen lite grann eller så tycker man synd om människor. Om ni måste välja mellan dem, jag tycker synd om personer eller ta mig i kragen, vilka ord skulle du vilja stå för?
Nej, för min del så är det utan tvekan att jag måste ta mig i kragen. Alltså, och
nu använder du dig själv, men det här om andra människor, att de också borde ta sig i kragen. Alltså, hur förhåller man sig till människor som inte klarar av saker?
Som jag ska vara ärlig så är det väl så att jag är faktiskt den första till att försöka hjälpa människor som har det svårt. Alltså jag gör den typen av initiativ liksom i min roll som entreprenörsmentor och sådär hela tiden. Men på insidan känner jag ofta, ta dig nu i kragen.
Vad skulle du säga då, Lotta? Tycker du synd om eller tänker du ta dig i kragen? Skärp till dig.
Ja, men det beror väl på. skulle jag säga. Alltså jag tycker att medelklassen i Sverige är så jäkla förslappad, så att jag tycker alltid att
medelklassen
borde fast ta sig i kragen.
Vad är det mest förslappade medelklassen gör?
Ja, men alltså så här, typ glädjebetyg, att ringa till en lärare för att gnälla att din dotter eller son ska få ett MVG fast den inte har gjort jobbet för att förtjäna det. Min sambo är lärare på en jättebra skola och han får det där hela tiden. Och
så, det är ändå individuella initiativ, får man säga, från föräldrar.
Absolut individuella initiativ, men alltså så här, nej, men jobba, man ska förtjäna, jag är ju liksom för meritokratin liksom, att så här, man ska jobba för att liksom förtjäna det man har, så att i den utsträckningen, absolut. Jag tycker också att så här, det finns en förslappad inställning till bildning och till typ inredning. En kompis som är en gammal kollega från slottet, jag jobbade på Kungaslottet ett tag, och han jobbar numera med entreprenör. Han säljer kulturellt kapital till överklassen som inte orkar lära sig någonting, så att han inreder liksom deras hem för att de ska visa sig ha god smak. Det tycker jag är slappt. Så ta i kragen, läs böckerna, gör det ni ska liksom, och kom inte liksom, bygg inte luftslott. Det tycker jag.
Men word, alltså vet
du vad? Här kan ni ta inte varandra i kragen utan varandra i hand, skulle jag säga. Ja.
Men vet du, jag håller med dig. Jag vill flika in så här, det finns en så här TikTok-video som blev viral för några veckor sedan, där det är en kul komiker liksom. Han spelade in en kort scen som handlar om hur det är om du är född på 70-talet, 80-talet, 90-talet eller 00-talet. Och sen så råkar han gå in med axeln i en typ lyktstolpe så här. Och 70-talet, han bara går på den och så går han vidare, och sen så kommer han fram till 80-talet, så blänger han på den. När han kommer till 00-talet så går han in i den så här, och sen så typ skriker han, kastar sig på marken och tar en selfie på sig själv.
Har vi blivit vekare?
Jag tror folk är lite bortklämda och bortskämda för att vi har det förbenat bra nu jämfört med hur vi någonsin har haft det.
Håller du också med om det då?
Ja, men det är så jäkla mycket gnäll från människor som säger, men du har fastar anställning, flextid, 5 000 i friskvårdsbidrag, 2 friskvårdstimmar per vecka och tjänar 50 000 i månaden. Liksom, så här. Okej, men du har det gött liksom. Sluta gnäll.
Alltså. Jag känner att ni kan skriva nästa bok ihop.
Kaos.
Ja. En antologi.
Med olika saker som medelklassen borde se till att förbättra hos sig själva.
Ja, absolut.
Vill du lägga till något sådär? Vill du säga något ändå för att på något sätt distansera dig lite från Henrik? Eller vill du sluta i den här omfamningen?
Skattesexigt att betala.
Okay, vad tycker du är sexigt, Henrik?
Alltså inte just skatt i alla fall, alltså.
Det finns sexigare saker.
Nej, alltså allvarligt talat, där har vi ju olika liksom, för att, så här, och det här är på riktigt, och det här är ju lite patetiskt, det ska jag beredvilligt erkänna liksom, men jag har liksom faktiskt fått en sån här pavlovianskt betingad reflex att när jag ser Skatteverkets logotyp så blir jag så här, jag får höjd puls och blir svettig i händerna, för att det innebär alltid tråkig heter när det är så att ett brev från ska, nu är det jobb, nu är det redovisning, nu ska de ta pengar, så grejer så
du får handsvett av Skatteverket, vad får du?
Jag blir också handsvettig av Skatteverket av glädje, du kommer skatteåterbäringen tänker jag.
Du, det här är roligt, vet du, för att min fru berättade så här, att hon hade en helt annan syn, du vet den här spiralen som är liksom Skatteverkets logotyp. Jag har alltid sett den som en sån här typ avlopps...
Som bara suger in dig alla dina pengar.
Jag ser den som ett så här whoosh, som slänger ut. Liksom. Så det är väl så du ser det.
Och så Sveriges mest älskade myndighet. Mm.
Men det avslutar vi. Och det är alltså Skattemyndigheten som är Sveriges mest älskade.
Ja, det är självskadebeteende.
Tack så mycket för att ni kom hit. Och tack för att ni lyssnade. Thank you.